En podcast från Aftonbladet Ledare.
Röda tråden, en podcast från Aftonbladet Ledare.
Välkomna till Röda tråden. I studion är det jag, Susanna Kirkegård, och Anders Lindberg och Jonas Sima idag. Hallå!
Hallå, hallå! Hej.
Kollade ni på partiledardebatten i SVT Agenda i söndags?
Om?
Ja, med ett halvt öga emellanåt.
Ja, men Anders, du kollade?
Jag kollade.
Fokuserat?
Fokuserat.
Ja, vad tyckte du?
Jag tyckte det var en bra debatt. Jag tycker att det var en ovanligt intressant debatt på många sätt. Det brukar vara sämre ämnen, och de här konstiga, vad heter det, duellerna de hade förut sabbade liksom hela flödet. Och nu hade de inga sådana. Jag tycker så att det funkade bra. Så nej, jag tycker det var ovanligt intressant.
Jag tyckte att den var bra också, och jag tyckte att de hade ändå skärpt till sig lite från förra gången, eller jag vet inte om det var förra gången, men i december när det var debatten, när Nooshi Dadgostar blev så påhoppad för att hon avbröt folk, vilket hon ju gjorde, men påhoppen var ju också helt bisarra. Det var inte så många som avbröt varandra. Den enda som avbröt någon var egentligen Ulf Kristersson när han tog ordet från Ebba Busch, vilket såg väldigt roligt ut för att programledarna verkligen sa Ebba Busch, svara. Och så öppnade hon munnen och sen började Ulf Kristersson en utläggning. Så alla började skratta.
Men ja. Jo, men det var ju många som hoppade på från högerkanten också på Amanda Lind.
Ja, verkligen.
Men hon var väldigt, hon är skicklig i de här sammanhangen.
Det var väldigt mycket härskartekniker, och jag har ett exempel här som vi kan lyssna på från Ebba Busch.
Och lite fakta ovanpå då Amanda Linds alla känslor här. Vi har alltså ökat den installerade elkapaciteten i Sverige. Alltså hur mycket el som kan produceras med 7000 megawatt. Det är siffror, men det är jättemycket el.
Ja, det är jättemycket el, Anders. Vad säger du om det?
Ja, och det är ett jättedumt sätt att föra debatten på. Ja. Det är nog i paritet med mängden el, skulle jag säga. Och det är ju ett problem det där. Alltså, lite är det ju så här att högermänniskor som håller på att förlora, de beter sig ju på det där sättet. De blir mästrande, de kör härskartekniker, de försöker fula ut olika debattörer och så. Det här blev ju lite över, det här blev too much, tror jag. Det här tror jag de flesta som satt hemma i soffan tänkte att liksom, ja, men vad håller det? Det
är ju äldsta tricket i boken, att hävda att vänstermänniskor är känslosamma.
Och att hävda kvinnor är känslosamma, det är ju samma. Alltså, det blir, jag tror de flesta tänker att liksom, okej, hon är ju på väg att torska det här valet.
Och jag tror att de också försöker skaka liv i den här gamla bilden av Amanda Linds företrädare Åsa Romson, som ju faktiskt grät när de la om flyktingpolitiken 2015. Och
det visar, får man ju inte
Det får man ju verkligen inte göra. Man får inte visa känslor eller se att det faktiskt är människor som påverkas av politiska beslut. Det ska man inte visa.
Men jag tycker det är så intressant när man lyssnar på politiska kommentatorer efteråt. Då lyfts ju ofta Ebba Busch fram som att hon är bra. Och det här tycker jag är så fascinerande, för de har ju inga opinionssiffror att tala om. De är ju ganska kassa opinionssiffror, de går inte särskilt bra.
KD alltså.
KD, hennes förtroende går inte särskilt bra. Hon har liksom haft en ganska anskrämlig mandatperiod, och ändå lyfts hon hela tiden fram som att hon vinner de här debatterna. Och antingen så är de politiska kommentatorerna, att de inte har koll på politik. Eller så är det så att de här partiledardebatterna faktiskt inte spelar någon roll för hur människor röstar. Och jag undrar liksom, varför lyfter alla fram henne som så bra? Det här var ju skitdåligt.
Fast just detta ägnade vi en stor del av förra veckans röda tråden. Att ja, hon är duktig rent tekniskt, men åsikterna håller inte så många med om. Det är hennes stora problem.
Det är ett av problemen. Men jag skulle säga att jag undrar om det inte är så att det faktiskt inte duger. Det här är för kass. Alltså att stå och säga att jag har fakta över dina känslor, det är faktiskt för låg nivå. Och då tänker människor, det där är en människa som jag inte skulle vilja sitta vid fikabordet på jobbet med. Alltså det blir, alltså det finns en sån här gammal regel i all politisk kommunikation som är att om du ska köra dynga mot motståndaren, då ska du inte ha dina viktigaste politiker som avsändare. Alltså det är därför det blir liksom konstigt när Ulf Kristersson blir avsändare eller Carl-Oskar Bohlin blir avsändare för liksom
du måste ha lite fler fotsoldater.
Nej, men du måste du skicka ut Benjamin Dosa då. Han brukar gapa och skrika, eller skicka ut någon annan. Problemet med KD är att de har ingen annan.
Men bland ungdomar har jag hört att man använder sig av pick me girls, ett begrepp för kvinnor som då använder manlig härskarteknik för att liksom blidka männen. Och det där greppet att tala om att man har fakta även en kvinnas känslor kan ju inte komma från en man, för då blir det ju verkligen motsatt effekt. Det blir det ju för många när man hör Ebba Busch också tala så här. Men det är ju absolut en pick-me-girl-strategi.
Ja, men Åkesson körde ju också väldigt mycket härskarteknik mot Amanda Lind. Det känns som att alla gick på Amanda Lind, för att jag tittade ju på debatten två gånger, som att jag tittade på den men spolade lite igår igen när jag skrev om den. Och insåg då att ja, men just, det var liksom alla de här gångerna som jag tänkte på efter debatten, att så här, gud vad otrevliga de var. Alla de gångerna var de otrevliga riktat mot Amanda Lind. Är det liksom är det Miljöpartiet som är deras stora...
Jag tror att hon lever hyresfritt i deras hjärnor, och jag tror att hon lever hyresfritt i deras medarbetares hjärnor.
Ja, varför då?
Därför att de hjärnorna funkar på det sättet. De hjärnorna är liksom inskrivna i kulturkrig är sättet vi vann förra valet. Alltså kan vi bara vinna med kulturkrig. Alltså måste valrörelsen handla om kärnkraft, brott och migration. Och alltså är MP huvudmotståndare. Och de, så att säga, det är en slags logik. Man brukar säga att generaler alltid försöker vinna liksom nästa krig med förra krigets strategi. Det här är exakt samma mekanism fast i politiken. Att du tittar på förra kriget och så försöker du vinna nästa krig på samma sätt. Och då har du rekryterat människor som var med och vann det förra kriget. Så deras politiska erfarenhet, den är, det här funkar skitbra. Och nu har MP blivit något annat än det var i förra valet. Och då funkar det inte. Och det är lite samma sak med Socialdemokraterna, kommer de upptäcka när de går på Socialdemokraterna för migrationspolitiken. Att de socialdemokrater de möter är något annat. Men det är som att de utkämpar förra kriget med en helt ny spelplan. De miljöpartister de står inför idag är inte så impopulära som Miljöpartiet var. Och det kommer de upptäcka. Att det kommer en nyhet idag med DN, tror jag det var, Svenskan, som sa att det har bildats 20 nya kommuner där miljöpartisterna har bildat partiföreningar och kan ställa upp i valet. Så att det har hänt någonting, och det kan ha att göra med att de har klantat till klimatfrågan, men jag tror också att de gick för långt förra gången.
Ja, det är ju helt uppenbart att Miljöpartiet är den här valrörelsens slamkrypare. Alltså det är de som nu börjar växa också i opinionen. De ligger ibland på 6-7%, så att
det kanske blir årets skräll.
Jag tror att det kan bli. De blev ju det i EU-valet.
Jag tror ju att det här att de tog ner skylten på Miljödepartementet det första de gjorde den här regeringen, och sen har liksom alla indikatorer på miljöpolitikens område gått åt skogen. Liksom.
Som Håkan Hellström köpte och sen hade på sin scen på stora Ullevi-konserter. Så att det är inte en liten publik som har sett det där.
Nej, och det finns en motkultur, tror jag, som dels kan läsa fakta. Liksom. På tal om fakta över någons känslor, så är det ju klimatfrågan. Där har vi ju fakta verkligen över regeringens känslor. Liksom. Att det är en ganska stor publik som kan läsa de här faktorna och inse att den här regeringen är ju för fan samhällsfarlig. Och tittar vi på klimatförändringarnas utveckling eller andra miljöfrågor, så blir det här ju dels ljuger de hela tiden, dels avfärdar de fakta som att forskarna är aktivister med klimatpolitiska rådet, och dels så nu så ska de då försöka mobba ut Miljöpartiet i debatten. Jag tror det kommer få motsatt effekt. Jag tror det kommer att få en slags, så att säga, grön... Bland yngre tror jag du kommer få en motsatt liksom, reaktion på det. För det är som taggarna utåt. Liksom.
Jag tycker också det var intressant att både Ebba Busch och Ulf Kristersson gick ju på SVT och liksom programledarnas formuleringar. Så här. Dels var det Ebba Busch som liksom, eller hon gick ju på att hon tyckte att hon borde få ordet, så att hon stod och gapade liksom med avstängd mikrofon som man hörde lite grann, att så här, jag är ansvarig minister, varför får inte jag ordet? Och de bara, du hade nyss ordet. Och Ulf Kristersson gick ju på dem och sa att liksom deras frågeformulering var vänstervinklad typ, och de recenserade hela tiden liksom programledarna i realtid. Vad tänker ni om det?
Ja, men det är väl bara en fortsättning på förra valdebatten där de gick väldigt hårt åt programledarna och tyckte att, liksom, att om inte man stängde av Nooshi Dadgostars mikrofon i nästa valdebatt så skulle de inte ställa upp.
Mm.
Det var ju
Ulf
Kristerssons pressekreterare. Men jag tyckte också det var intressant med, alltså, det här med känslor och fakta, för sen gick ju Ulf Kristersson till ganska hård attack mot Magdalena Andersson över att hon försöker mästra honom. Mm. Att jag får ofta föreläsningar från dig och att du är nationalekonom. Så där märkte man att de, för de, det var liksom en öm tå hos honom. Medan de gladeligen kör samma taktik mot framförallt då Amanda Lind. Mm.
Men sen är ju också Kristersson är ju så dålig i sina debatter. Alltså, jag tittade på hans ansiktsuttryck ägnade en stor del av debatten åt.
Och det syntes, stängde av ljudet.
Nej, men det syntes inte, för den filmade honom bakifrån. Och det han gjorde då, det var att han stod och satt och antecknade.
Ja, han stod med pennan och viftade.
Det var som någon sån här liksom skollärarfåneri, liksom, som att du sitter och antecknar vad eleverna säger så du ska kunna kommentera det ungefär. Och det här liksom det blir inget bra när man tycker att man är för mer än andra. Mm. Och när det syns i en debatt, då flyger det inte. Och Magdalena Andersson är ju 17 resor mer kompetent än honom, speciellt i ekonomi, om man pratar om det. Och då krockar det här. Och det blir så visuellt krockande i tv-studion. Liksom. När hon pratar och han ska liksom försöka mästra henne med den liksom fullständigt värdelösa track recordet han har.
Ja.
Och det blir så här syntax-error i huvudet på...
Ja.
Alltså, jag tycker inte att han är dålig i debatter. Det kan jag inte hålla med om. Däremot så har han ju en tendens att se lite...
Dryg ut,
ja.
Han pratar alltid som att han pratar med barn.
Jag tyckte faktiskt att han var riktigt dålig. Och han var riktigt dålig för att han såg så sur ut.
Mm.
Han såg så fruktansvärt sur ut. Och det... Alltså jag tänker på det här Maud Olofsson som sa gladast vinner. Och ingen såg glad ut på den sidan. Och det, liksom, det blir återigen så här, du måste ändå kommunicera att ni gillar varandra.
Men var det någon som såg så glad ut då?
Amanda Lind såg glad ut hela tiden. Amanda Lind såg glad ut. Nooshi Dadgostar såg jätteglad ut. När hon inte var het. Nooshi Dadgostar
såg mest lite äcklad ut av liksom motståndarsidan.
Ja, men hon såg glad ut.
Ja.
Jag tycker det var påfallande. Ja. Och den här erfarenheten, det här var ju Alliansens stora erfarenhet från 2006 och 2010 års valrörelse. Att du måste se ut som att du gillar att vara där. Liksom.
Mm.
Och det gjorde de inte.
Mm. Men... Alltså det här, jag skulle säga,
SVT. Jag tror faktiskt att det här med att de har hackat på SVT, det förstärker den bilden.
Mm.
Därför att det är liksom som att SVT är så toastmastern på bröllopet och sen ska du skälla ut toastmastern hela tiden. Det flyger liksom inte som visuell konstruktion, utan du får något sätt, du får liksom gilla läget om du är där. Och det är så tydligt att de vill sätta sig över vad SVT gör. Liksom.
Vad skulle du säga, Jonna?
Nej, men jag tror att han ser, alltså Ulf Kristersson ser så sur ut, är för att det krockar så oerhört med hans både självbild och uppfattning om sitt lag, sin regering, att det går dåligt för dem i opinionen. Mm. Alltså, han förstår det bara inte. Vi som är så bra ungefär.
Mm.
Och att Moderaterna går så uselt, att de är snart nere liksom på Bo Lundgren-nivåer som då var en katastrof.
Mm.
Alltså man ser det liksom i ansiktet hur han inte förstår hur han kan leda ett parti som i princip är hälften så stort som Magdalena Anderssons.
Mm. Han tycker det är fräckt.
Ja, han tycker det är fräckt. Alltså man ser att det är en lidande partiledare.
Men det är liksom alltid det där med Ulf Kristersson, att han känns som att han tänker att han har rätt till olika saker. Och sen när han inte får dem, då blir han... svinarg och börja kasta pennor.
Som kastade inga pennor i studion.
Nej, han lyckades hålla i den under hela debatten.
Men jag undrar en annan grej med det här med SVT. Alltså, nu var ju Ebba Busch var ute och skällde på SVT för att de citerade klimatpolitiska rådet vid något tidigare tillfälle och tyckte det var så
fasansfullt.
Fasansfullt. Så. Alltså, det här funkar ju Trump gör ju så här hela tiden.
Mm.
Som ger sig på journalister och angriper dem. Och SVT har ju en taskig historia när det gäller att liksom anpassa sig efter högermänniskor som säger att de är vänster liksom och blir rädda. Mm. Alltså, om SVT ska komma ur den här valrörelsen med heden i behåll, då kommer de inte att kunna anpassa sig. Och nu har alla ögonen på dem. Så jag undrar om inte liksom, om det verkligen är så att det här kommer att funka. Alltså, det är ändå 4 månader kvar till valet. Om SVT börjar anpassa sig efter att högern kräver liksom att de ska följa deras regler, alla kommer ju att se det.
Mm.
Så jag undrar om inte liksom, jag undrar om inte det är för sent för den strategin nu.
Mm.
Om de vinner så är det klart att då får vi ett helt annat SVT om 4 år.
Mm.
Men jag menar, jag undrar om inte det är liksom, alltså de ligger under med nästan 10%. SVMP är tillsammans större än hela tiden. Alltså det är svårt.
Och sen så, om vi ska nu bara tala rent tekniskt, så har ju, alltså det är en helt annan Magdalena Andersson också vi ser i den här valrörelsen jämfört med 2022. Hon är mycket säkrare i debatter. Jag tycker att hon har verkligen, hon måste ha gått i någon slags skola eller någonting under de här åren, för att det är en helt annan säkerhet och leverans.
Mm.
Men det är intressant att vi inte ens har nämnt Jimmy Åkesson, för annars är ju han en nod som de flesta liksom, förhåller sig till.
Jag nämnde honom, vill jag bara ha sagt. Han kör mycket härskartekniker.
Ja, absolut. Mm. Nej, men,
ja.
Dels härskartekniker, men också alltså, rena lögner som kom fram nu efteråt när det har synats i sömmarna. Mm. Alltså det här är påståendet att Miljöpartiet ska ha köpt de här vildarnas röster.
Det tyckte jag var så konstigt att Camilla Kvartoft och Anders Holmberg inte frågade honom, vad menar du med att de har köpt röster?
Men det var mycket sådana där ljugande från det där gänget. Alltså, jag är tillbaka till min fråga om det funkar eller inte. Jag vet inte, jag tror juryn är ute för mig. Alltså, jag tittade på sociala medier efteråt och då handlade ju hela sociala medier om att han påstod, att han så här bollade över det här att de fuskade i kvittningen till Miljöpartiet, att det var Miljöpartiet som gjorde fel. Och det här är ju liksom, det här är ju en metod, det här är ju whataboutism liksom, det är en sån klassisk metod på nätet. Så. Och på X så funkar det här ju klockrent, hela debatten vändes till det liksom.
Mm.
Så att Åkessons metod där fungerade ju. Frågan är om det funkar någon annanstans.
Mm.
Eller om det är så att hans hjärna har liksom ställt om så att de har sin kommunikation som att de är på X, även om de är i en tv-studio.
Mm.
Men dagen efter debatten så följde i alla fall medier upp det där påståendet och intervjuade också de här två,
Katja Nyberg
och Elsa Widding från Sverigedemokraterna som nu är vildar i riksdagen, och frågade om det där stämde, och de dementerade ju det och att, ja, förklara med att han bara försöker ha sin egen agenda.
Mm.
Så att, men det är ju synd att det inte på något vis följdes upp i själva debatten, för det är ju ganska grova anklagelser att ett parti har försökt köpa röster.
Ja, precis. Också så här, det hade väl inte varit så konstigt om de hade förhandlat med dem. Det får man ju göra. Mm. Det är hela grejen. Men köpa röster, det är ju något annat liksom.
Fast jag tänker så här att Sverigedemokraterna ljuger, det är liksom det gör de. Det är liksom det är Sverigedemokraterna, det är ett sånt parti liksom. Men jag tänker ändå, jag fungerar så här instrumentellt. Funkar detta. Och då tänker jag så här att det här med kvittningen.
Mm.
Kvittningen, det är ju, nu kan väl alla kvittning vid det här laget, men när man har jobbat i riksdagen så är det här är ju väldigt visuellt så att säga, hur kvittningen är. Du har ju kvittningsmän med listor med namn på. Mm. Och så om någon är sjuk så kvittar man ut den från det andra laget. Mm. Och det här systemet har ju funnits i evigheter liksom.
Mm.
SD fuskade. Det finns inget annat sätt att uttrycka sig på. De skrev upp människor på de här listorna så att de var utkvittade som sen gick in och röstade. Mm. De sa det inte till någon innan.
Mm.
Och att de inte sa det till någon innan var ju för att de ville kuppa.
Mm.
Så att den här idén om att det finns två sidor på myntet och sånt, det är bara skitsnack. Utan de bröt en överenskommelse, och den överenskommelsen, och det är det här som jag funderar över, det är ju regeringen som vinner på att överenskommelsen finns. Mm. Oppositionen hade ju förlorat alla voteringar i alla fall.
Mm.
Så det som händer nu, det är att oppositionen hade förlorat varenda votering fram till valet, om kvittningen gällde. Mm. Nu så har oppositionen plötsligt fått en möjlighet att göra precis som du sa.
Mm.
De kan väl sätta sig med Widding och Katja Nyberg och diskutera med henne. Och så regeringen har till och med utlyst en extra riksdagssession som ska vara i augusti, den här Andreas Norlén är M:s valarbetare-sessionen, där de ska få igenom en massa saker som de har tänkt innan valet. Tänk om oppositionen kommer överens med de här två vildarna nu om att, ja, men ni röstar med oss, de får någonting, absolut, inga problem för mig. och så sänker vi allting regeringen föreslår en månad kvar till valet.
Vänstern kanske borde köpa de här bilderna.
Nej, men alltså, det finns ju inga problem. De förhandlade ju med Amineh Kakabaveh förra mandatperioden. De kan väl förhandla med de här nu. Ja. Tänk om man då bara vänder. Och det här har SD bjudit på. Det var helt onödigt. De behövde inte fuska med kvittningen. Nu fuskade de med kvittningen. Nu är oppositionen mesar, så de kommer säkert inte våga göra det här jag säger. Men tänk om de till exempel tar misstroendevotum mot Simona Moamsson.
Absolut, men
det finns massor av roliga saker du kan göra när du har majoritet i riksdagen.
Särskilt när de redan har, eller Åkesson då har kastat de här två kvinnorna under bussen i bästa sändningstid och påstått liksom att de är förrädare i princip.
Ja, och att de är köpta.
Då har ju de, borde inte ha några lojaliteter.
Om jag var oppositionen så skulle jag bara liksom räkna röster noggrant. Men halva Liberalernas riksdagsgrupp var utkvittad. Mm. Och det beror ju på att de inte tycker så här.
Mm.
Tvinga varenda människa från Liberalernas riksdagsgrupp att gå och rösta om alla de här brutala sakerna som regeringen vill genomföra. Du har mängder av propositioner som finns kvar. Det är därför de har utlyst den här extra hittepå-sessionen i augusti som du normalt sett inte har.
Visst lät de lite hånfulla när de sa att vi får se om riksdagsledamöterna orkar sommarjobba.
Ja, okej. Okay. Nu ska de sommarjobba eftersom Andreas Norlén inte är en neutral talman utan har utlyst en extra riksdagssession för att gynna Moderaterna. Okej, okay, då får de jobba. Då tycker jag oppositionen ska konstatera att nu är det inte längre Mr. Nice Guy i valrörelsen. Nu
gentlemen's agreement gäller inte längre.
Nej, men den gör ju inte det. Sverigedemokraterna har brutit den. Så då börjar man med misstroendevotum mot Simona Moamsson. Så vi ser många liberaler som röstar för henne. Sen så fortsätter man köra det med att varenda regeringsproposition som man har kan man utskottsbehandla in massa roliga saker i. Och sen så stoppar man in de sakerna i den. Och så kommer regeringen att se ut exakt som Stefan Löfven såg ut förra gången. Nämligen krascha, riksdag, röra, allt det här de klistrade på honom. Nu har oppositionen möjligheten att köra allting det mot Sverigedemokraterna, mot Kristdemokraterna, mot Moderaterna.
Vad vacker den här valrörelsen ser ut att bli.
Ja, verkligen. En riktig gentleman.
De kommer inte göra så här. De kommer inte göra något av det jag säger. Men jag menar, hade Moderaterna fått den här möjligheten, då hade de gjort allt det jag sa nu. Och det vet alla som lyssnar på detta. Att Moderaterna hade inte haft några som helst gränser. För vad de skulle göra. De hade gjort alltihop, men det kommer inte sossarna att göra, för de är snälla.
Och också, man blir ju lite matt bara när man hör det här faktiskt. Jag tror att för vanliga väljare så är ju inte det här så viktigt, utan jag tror att det blir som två stycken, ja men Henrik Jalalian från ETC och den här moderata före detta kommunikationschefen Per Rosenkrantz, eller vad han nu heter, sa att det kommer bli ett val om ekonomin. Och där tyckte jag det var slående hur regeringen liksom skönmålade verkligen ekonomin, att det går så bra för Sverige i en europeisk jämförelse och tillväxten ökar och så vidare. Men då, även de siffrorna var ju liksom väldigt osäkra och lätt friserade. Men samtidigt blir det en krock med de flestas vardag. Att du kan säga hur mycket som helst att ekonomin går bra. Jag märker inte det i min vardag, i min plånbok. När jag går och handlar, när jag ska betala hyran. Så att det blir en väldig krock. Och som blir lite plågsam att titta på också som i en partiledardebatt. När några hävdar att det går så bra. Och sen så pratar de, och det blev jag också väldigt provocerad av, Ebba Busch talade ju om sin klassresa.
Ja.
Att hon hade gjort en enorm utveckling inkomstmässigt i
livet.
Hon
bara, skryt lagom.
Ja, exakt. Då kände jag direkt så här, ni har för höga löner.
Ja.
Alltså, ni vet ingenting om hur vanligt folk har det när ni säger att det går så bra för ekonomin.
Ja, också så här att alla ska behöva göra en klassresa, är det det som är målet? Ska inte alla bara kunna ha ett leva
anständigt liv.
Det är väl en del av
det är en del av klassresa, att man måste lämna folk bakom sig liksom.
Men det är väl en del av Moderaternas ideologi. Magdalena Andersson pratade ju om hennes mammas klassresa, tycker jag väldigt fint, på första maj här i Stockholm i hennes tal, när hon berättade om liksom mamman som är född i ett soldattorp som lyckas ta en studentexamen och sätter sig på tåget till Uppsala och som första i sin släkt skriver in sig på universitetet. Så det finns något väldigt fint i den här klassresan också.
Jo, men jag tyckte att
det finns ju både och liksom.
Och jag tyckte att hon var väldigt bra med att prata om att folk ska ha som jobbar ska ha en lön som det går att leva på. För det är någonting som, alltså, det står mot högerns att ja, men då har du gjort fel val. Då har du valt liksom, utbilda dig och välja ett annat jobb.
Mm.
Fast vi behöver folk som jobbar inom många yrken som är samhällsbärande men som är lågbetalda. Men de har för låga löner som det inte går att leva på. Och där är problemet, inte att de gör fel saker.
Verkligen, vi var inne på första maj lite nu. Arbetarrörelsens stora högtidsdag. Och den stora snackisen på första maj blev ju Glassgate. Nämligen att Ulf Kristersson laddade upp en bild på sig själv och finansminister Elisabeth Svantesson som han påstod var tagen på första maj. Där de skrev ungefär att trevligt att äta glass istället för att demonstrera. Vi kan lyssna på en nyhetsartikel från Omni här en kort.
I fredags, den 1 maj, lade statsminister Ulf Kristersson M ut en bild där han och finansminister Elisabeth Svantesson äter glass i solen. Känslan när det är fredag, 23 grader, ledigt och du inte behöver gå i något tåg, skrev han. Bilden, som kritiserats av delar av oppositionen för att vara hånfull mot arbetarrörelsen, är dock 4 år gammal och har återpublicerats flera gånger, rapporterar Aftonbladet. Den lades först ut på Kristerssons Instagram-konto den 9 juni 2022. Glassen han äter, Magnum Remix, finns inte i GB's sortiment längre. Kristersson har försvarat bilden som han tidigare hävdade var tagen i fredags. Det var 23 grader varmt och vi åt lite glass. Vi som inte demonstrerade hade tid med såna saker, sa han till SVT.
Ja, jag tyckte att det var väldigt kul det här med att det var en gammal glassbild, för att det spär verkligen på den här bilden av Ulf Kristersson som lat, att han har inte ens orkat gå iväg och äta en glass med sin kollega, utan hans stackars medarbetare fick gräva fram en gammal glassbild för att göra skämtet, och så låtsas han som att det var en ny.
Men jag känner mig för alltså, politiskt marinerad för att liksom ens förstå att det här blev en nyhet, för att vi som hänger med vet ju att det där är en gammal bild.
Det var en som skrev till mig på Instagram att hon noterade att Elisabeth Svantesson hade sina gamla glasögon på bilden och därför förstod att det var en gammal bild. Det var lite kul. Men Anders, vad säger du? Är det så himla allvarligt? Alla vet väl att moderater inte gillar första maj, men alla sossar blev jättearga.
Jag tror att man blir arg just för att det är det här liksom föraktet.
Mm.
Alltså det finns en slags förakt för andra människor i, och det här går ju genom liksom moderaternas kommunikation rätt ofta, att man liksom man ser ner på folk. Mm. Och det är någonting djupt osvenskt, tror jag, i det där också, att i Sverige så har vi ändå någon form av grundläggande så här jämlikhetsidé i samhället. Mm. Och just att liksom överheten ser ner på folk, det triggar någonting, det triggar något djupare, tror jag, för många människor. Och det triggar någonting, man blir väldigt upprörd. För att det är klart, de har liksom sina privilegier och de har sitt, jag menar, killen köpte liksom brödspadet i Sagerska palatset för 3000 spänn nästan, och en trasmatta för, var det, 60 000.
Mm.
Alltså liksom, det spär på bilden av liksom, de
inte är, för sina egna pengar då?
Nej, för våra pengar. Mm. Precis, han köpte dem för våra pengar. Men jag tycker han kan ta sin trasmatta med sig när han tar det därifrån, hoppas det. Men i alla fall, jag tror det spelar roll. Jag tror det är, liksom, det är den symboliken folk är förbannade på. Inte att han äter glass på första maj. De flesta åt
nog
glass.
Inte det.
Nej, han gjorde ju inte det heller. Då.
Man kan återigen, liksom,
det är många lager i allting här. Men jag tror det är det här föraktet som triggar människor.
Mm. Alltså det var ju också spiken i kistan för det gamla alliansprojektet. Alltså det är så uppenbart att dagens moderater inte har något geni av typen Per Schlingmann eller Ulrika Schenström, salig åminne. Mm. Som förstår hur man kommunicerar med svenskar.
Mm.
Man kan inte som moderat ha den här översittartonen om man vill vinna väljare ur den breda mitten eller även längre ut vänster. Det funkar liksom inte, och därför har de också bara 16-17%.
Jag tror att det finns ett klassproblem, inte bara mot socialdemokrater här, utan jag tror det finns det mot sverigedemokrater också. Mm. Många sverigedemokrater har ju också en annan klassbakgrund än moderaterna.
Mm.
Och jag tror ju att för många sverigedemokrater, så de känner nog också det här föraktet, att liksom moderater i grunden ser ner på sverigedemokraternas väljare.
Mm.
Och det tror jag liksom, det är svårt att sätta fingret på det där känslan, men jag tror att de som känner känslan, och ser den här bilden, de gör det. Det går liksom, det korsar partigränserna. Och där tror jag det finns ett liksom potentiellt problem inom högern mellan sverigedemokratiska väljare och det här sättet Moderaterna idag liksom kommunicerar, för att det krockar väldigt tydligt.
Mm, lite den här översittar.
Och det har inte med första maj att göra, utan det har med liksom hela det här sättet att uppföra sig.
Mm.
Och ser man det så ser man det. Ser man det inte så ser man det inte. Och jag tror att Moderaterna, precis som Jonna säger här, de ser det inte längre.
Nej.
Det är det här Per Schlingmanns gamla klassiska uppmaning, ta av er pärlhalsbanden liksom.
Mm.
Det hjälpte ju inte att ta av sig pärlhalsbanden, de såg likadana ut igen. De tänkte ju på det i alla fall. Mm. Liksom.
Ja, och det nya arbetarpartiet som de kallade sig, Moderaterna, det är ju long gone.
Mm.
Men frågan är vad de har för strategi idag. Alltså det är någonting som jag bara inte begriper just nu med högersidan. Mm. Visst, mycket kan hända fram till valet. Men Liberalernas resa, som är liksom hela idén går ut på att plocka stödröster från Moderaterna som redan är ganska små. Så de har liksom ingen idé om hur man ska locka över väljare från andra sidan. Och det är bara, jag begriper inte, hur kan man ha så dålig valanalys för hur man ska vinna?
En skitig valrörelse.
Det kommer bli en skitig valrörelse. Men
kannibalism inom borgerligheten.
Det har ju varit det nu ganska länge, så att jag vet inte tusan om det blir mycket värre eller inte. Alltså, det här är ju en del i högerpopulismens uppgång också. Att normer inte gäller. Det är ju likadant som kvittningskrejset. Att normer vi var överens om gäller inte. Liksom. Och då blir det smutsigare än förut när normer inte gäller.
Men också det här med att de är argare. Alltså som du sa, att de börjar känna sig, det är lite dålig förlorare vibe redan.
De är liksom förfördelade. De upplever att de har rätt till, som du sa, de upplever att de har rätt till regeringsmakten. Och sen så kommer någon massa sossar och tar ifrån dem den. Det blir liksom, hur kan ni med? Liksom.
Mm. Mm. Precis. Ja, vi sätter stopp där för idag. Tack Anders och Jonna för denna gång.
Tack Susanna.
Tackar.
Och stort tack till er som har lyssnat idag. Ja. Vi hörs snart igen.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.